Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi sponsras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online med över 200 legitimerade psykologer.
En av de bästa sakerna med Mindler är att det ingår i den svenska primärvården, vilket innebär att ett besök inte kostar mer än ett vanligt läkarbesök på vårdcentralen.
Mindler erbjuder en snabb tid med en psykolog där det börjar med ett bedömningssamtal. Och känner du att ni inte klickar, då finns det möjlighet att byta.
Du kan också prova IKBT, alltså internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Det är en form av behandlingsprogram som man kan göra på egen hand där man gör KBT online som ett komplement till sitt psykologsamtal. Och där finns det en mängd olika program inriktade på besvär som exempelvis depression, stress och ångest.
Tack till Mindler.
Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Han har själv en historia av missbruk bakom sig, men vände sina motgångar till att kunna hjälpa andra. Han är känd för att ha grundat behandlingskonceptet The House. Och vi säger varmt välkomna till Robert Boman. Härligt att ha dig här.
Ja, det är roligt att få vara här.
Ja, vad kul. Mm. Ja. Ja, du, hur mår du på en skala 1-10 idag då?
Ja, men jag mår väldigt bra.
Ja, vad är det för siffra?
Ja, men jag skulle väl säga 9 kanske.
Oh. Ja, det var bra.
Ja.
Vad kommer det sig av?
Men jag mår ofta ganska bra. Det är klart att man har, eller att även jag har sämre dagar ibland och där man kanske inte känner sig så bra. Men allt som oftast så är det bra. Jag brukar ofta svara att jag mår nästan alltid bra.
Mm, skönt. Mm. Gud vad fint. Idag så tänkte vi prata om missbruk.
Ja.
Mm. Du kan ju verkligen det utan och innan. Och det här är ett ämne vi kanske har lyft lite för lite egentligen i Berätta allt det här. Det hänger ju verkligen ihop mycket med psykisk ohälsa att inte må bra.
Det gör det.
Du har ju också en personlig erfarenhet av missbruk. Och kan du berätta om vi vevar tillbaka bandet till när du var barn? Mm. Vad var ditt första möte med alkohol och droger?
Mitt allra första möte med alkohol och droger var min styvfar som drack. Han tog inga droger, men han drack. Han var en ganska snäll vinalkis. Smög ner i källaren och drack sitt vin. När mamma märkte det så kastade hon ut honom. Som sagt, han var en snäll vinalkis. Han gjorde inte så mycket väsen av sig, men hon tyckte inte om alkohol. Och det hör ju faktiskt inte ihop med barn heller. Så hon kastade ut honom. Hon lärde mig också ganska tidigt att leta flaskor. Gömde farsans plånbok på fredagar för att han inte skulle hinna till Systembolaget. Det här tyckte hon var ganska roligt. Hon roades nästan av det.
Hur var det för dig?
Men i och med att hon gjorde det mer lekfullt så var det ju inte så otäckt och läskigt, utan hon gömde plånboken och brukade liksom retas med honom att leta efter något farsan. Och han liksom morrade och rotade runt och fick mer och mer panik när klockan närmade sig 6.
Mm. Men du säger snäll vinalkis, men så det var ingenting otäckt som hände när under själva användandet? Så
nej, ingenting otäckt som hände, men jag förstod ju ganska tidigt att det här var någonting som man inte talade om. Min mamma ville ju inte tala om det. Det var en hemlighet att det stod till så här, och jag minns också från att jag var väldigt liten att jag skämdes över det här, skämdes över att farsan drack, att han inte var med de andra papporna och spelade fotboll på söndagar. Och,
då var han trött och bakis.
Ja, han var inte med i alla fall. Om man var där. Det kanske är så att, eller var så att han var utkastad också. Mm.
Och ditt eget användande då?
Ja, det kom ganska tidigt, trots att jag, från att jag var väldigt, väldigt liten, sa som många andra sagt att det ska aldrig hända mig. Mm. För det minns jag också väldigt tydligt att jag lärde mig att alkohol var inget bra. Det kom inget bra ur alkohol överhuvudtaget. Och sa därför att jag ska aldrig dricka. Mm. Jag ska inte bli en sån här pappa själv. Det tänkte jag från att jag var ganska litet barn. Och tog avstånd från alkohol. Men sen kom plötsligt den där dagen när jag var 12-13 år. När jag ändå smakade det första gången. Mm. Och då... Det som var intressant med det var väl att jag hade förberett mig på att det skulle gå käpprätt åt helvete redan första gången. Och kommer ihåg att stoppade plåster i fickorna och jag förberedde mig i princip på katastrof. Mm. Och så blev det väl lite grann den första gången, men det var först några gånger senare som jag fick den här, som många beroende kan skriva under på, den här wow-känslan. Och det var en onsdagkväll, jag gick i sjuan och hade hittat en halv flaska vin av farsan. Och jag fick för mig att jag skulle dricka ett glas innan jag skulle gå och träffa mina kompisar. Och det gjorde jag. Helt ensam en onsdag kväll. Och jag minns den här promenaden från jag växte upp i ett villaområde i Enskede. Och den här promenaden till Bagarmossen. Hur den här alkoholen plötsligt slog till och hur jag... kände mig helt fantastisk. Mm. Och landade i en känsla av att wow, det är så här jag ska vara. Det är så här jag ska må. Nu har jag hittat hem. Och den känslan hade inte infunnit sig tidigare, men här kom den. Och jag berättade aldrig för någon att jag hade druckit det här glasvinet, vilket man oftast i den åldern ju faktiskt gjorde. Skröt lite grann för kompisarna att jag minsann druckit och skulle vara lite tuff. Men det här var en hemlighet. Och den här kvällen blev för mig helt fantastisk. Där jag... upplevde själv att nu är jag den jag är ämnad att vara. Nu vågar jag prata som jag vill. Nu vågar jag dansa som jag vill. Vågade vara mig själv helt enkelt.
Mm. Jag förstår, lite mer mod helt enkelt.
Precis.
Ja. Hade du fortfarande de här tanken om att alkohol var så fruktansvärt på något sätt som du hade sett innan? Att den här rädslan, var den kvar någonstans? Eller
nej.
Var det bara...
Den var borta då, utan då blev det ju snarare någonting positivt nu. Att jaha, det är så här man ska använda alkohol för att må bra.
Mm. Sjunde klass säger du. Från den här kvällen, hur fort gick det tills alkohol då blev någonting som du ville ha i ditt liv?
Men det gick ganska fort. Och jag började dricka ganska mycket på helgerna framför allt, och köpte en klassisk kvarting på fredagen, och jag och kompisar och Där alkohol, det blev liksom en naturlig del av helgen. Det skulle vara där. Och det tror jag i och för sig att många ungdomar kan skriva under på. Att liksom, nej men det är helg och då ska det vara fest. Och det är väl inte så konstigt. Det ser vi ju också, eller har vi ju sett alla våra föräldrar och äldre människor. Att på helgen är det fest. Så det blev en ganska naturlig del tidigt. Sen gjorde jag en ganska klassisk drogresa. Jag är ju född på 70-talet och gjorde en ganska klassisk drogresa med att jag prövade hasch någon gång när jag var 13. Och det var inte alls min tekopp. Mina kompisar som tyckte om att röka hasch, de låg mest i en soffa och tittade på film och käkade ostbågar, och jag kände att jag ville göra någonting. Jag ville inte bli seg. Så att det fastnade jag aldrig för. Däremot så fick jag höra talas om amfetamin när jag var 15 ungefär, och förstod redan då att det här är en drog som jag kommer att tycka om. Jag provade väl det första gången när jag var 16 var jag. Och det blev samma känsla här, att wow, det här är någonting som gör mig till den jag ska vara. Och sen provade jag kokain första gången när jag var 17. Och om de tidigare då alkoholdebuten och amfetamindebuten hade varit en wow-känsla, så blev det här en explosion snarare. Att okej, nu har jag hittat det som jag behöver. Och började ganska tidigt använda, då på den tiden så var ju inte kokain, det var inte jättelätt att få tag på i Stockholm, och var ju förhållandevis dyrt då mot nu. Håller ju faktiskt samma prisklass. Så kokain var ju inte jättelätt för mig att få tag på, så här blev det en växling mellan amfetamin och kokain. Men jag började ganska tidigt ta det här även på dagtid, ensam.
Hur gammal var du nu?
16-17 års åldern.
Varför gjorde du det? Var det igen där att du kände att du behövde någonting extra för att, liksom, för att du skulle få den här sköna känslan? Liksom?
Ja, men då gick jag in i någon slags sliten gammal rock'n'roll-myt som sen skulle hänga med under många, många år. Jag upptäckte ju då att när jag tar det här så blir jag kreativ och jag kan skapa. Så jag började väldigt tidigt, och det intresset fanns ju ända sedan jag var barn, att designa saker och tog alltså droger för att sy kläder eller bygga möbler och fixa helt enkelt. Och även det här då berättade inte jag för någon.
Var det inga kompisar eller något?
Jo, massor med kompisar. Ja. Massor med kompisar, och de tog jag ju med på helgerna och vi gick ut och festade traditionellt liksom kalasande. Men att jag tog själv, det berättade jag inte för någon.
Var du inte rädd att det liksom skulle bli för mycket? Jag tänker, du var ju en person som hade erfarenhet tidigt att tänka så här, ja men det kan ju gå överstyr så att säga. Eller hade du aldrig den tanken? Det här har jag koll på liksom.
Nej, men jag tror inte det finns en enda tonåring som har den tanken att det här kan vara farligt. Det är klart att det var vad vi fick höra i skolan, och det är vad föräldrar säger. Att passa dig för droger, det är farligt. Men det finns inte en enda tonåring som tänker att det kommer att hända mig. På den tiden så kom det ju någon exkriminell till skolan och talade inför klassen och berättade att akta er för droger, det är jättefarligt. Ni kan bli som mig, och två utav er i den här klassen kommer att dö. Alltså det finns ju inte en 14-åring som tänker så här, okej, nej men det är nog jag. Utan tvärtom så tänker man att nej men det är ju absolut inte jag, för jag har kontroll. Och idag så talar jag ju hellre utifrån termerna att alkohol och droger är någonting som kommer att beröra 100% av alla personer i en skolklass och även av alla människor generellt. På ett eller annat sätt så kommer alkohol, droger, missbruk, beroende att beröra alla människor. Om det är en pojkvän, flickvän, om det är en mamma eller pappa eller granne eller syster eller kollega, eller att jag blir utsatt för ett brott på något sätt av någon som är i missbruk, så på ett eller annat sätt kommer alla människor att bli berörda, och det är snarare utifrån det man behöver börja prata om.
Just det. Okej, okay, så du började ta kokain i ensamhet på dagtid, liksom bara varannan dag mer eller mindre då?
Inte så tidigt. Mm. Inte så tidigt var och varannan dag, utan det kom väl senare uppåt 20-årsåldern. Att det blev lite var och varannan dag. När jag var 22 sen så öppnade jag min första butik, och då festades det, eller om jag var 21 kanske, och då festade jag många dagar i veckan. Och var väl alltid den här personen som det hände någonting kring. Som råkade ut för tokiga saker. Och allt ifrån liksom farliga saker till knasiga saker var jag liksom hamnade när jag hade festat. Och hamnade i konstiga lägenheter eller blev tagen av polisen eller ramlade ner på tågspåret och så vidare. Det hände liksom saker från att jag var väldigt ung. Och det är ju också någonting att notera, för vi alla har den här vännen där det liksom titt som tätt går åt pipan, där man råkar ut för knasiga situationer, och det behöver man vara uppmärksam på.
Var det någon gång som du tänkte själv, shit, det där kunde jag kunde typ dött?
Jo, men det tänkte jag, men samtidigt så flög de här tankarna iväg ganska snabbt. Och det blev också snarare just tågspåret ramlade jag ner på när jag var 15 år, och då kom faktiskt tunnelbanan och jag blev räddad till livet verkligen i sista sekund.
Men berätta, vad hände där?
Det var inte så mycket som hände annat än att jag var väldigt berusad och ramlade baklänges rakt ner på tunnelbanespåret vid Gullmarsplan och krossade en muskel i ryggen på rälsen och hörde egentligen bara röster runt omkring. Han ramlade ner, tåget kommer och jag minns hur jag tänkte då att låt mig bara vara, för det gjorde ont. Och låt mig bara få ligga här en stund. Då hade jag med mig, det var en kompis som var med, och han hoppade ner på spåret och kastade upp mig igen. Oj. Och det här var verkligen i sista stund. Och det här var natten till min 15-årsdag. Jag släpades hem sen, eller han tog mig tillbaka till Bagarmossen, frågade om jag kunde ta mig hem själv, och jag sa ja, det kan jag, men kunde inte gå. Så jag satte mig i en snödriva och vaknade först ett par timmar senare. Och då hade jag ju kylt ner hela ryggen, så att då lyckades jag ta mig hem. Men på min 15-årsdag då, när mina syskon och alla satt nere och väntade på att jag skulle komma upp, så kunde jag inte gå upp i sängen. Och försökte säga till mamma att jag hade ramlat på en trottoarkant och så vidare. Och det här är väl egentligen bara en av alla olika händelser, men även här så blev det någon slags myt kring att hörde du vad som hände Robban, och den här helgen var han med om det här och så vidare. Och istället för att se det som någonting farligt, så blev det snarare min person. Att det händer alltid någonting.
Och du identifierade med vad den här spännande typen som liksom det hände, crazy grejer.
Lite så
ja,
kanske.
Ja, kanske. Ja. Okej, och sen blir du lite äldre då, kommer in i 20-årsåldern, blir förälder tidigt.
Blir styvpappa när jag är 22 år.
Ja.
Och träffar en äldre kvinna som har en 4-åring och vi är en ganska udda match.
Mm.
Men det fanns någonting som jag drogs till helt enkelt. Och här kom de här tankarna om att det här är inte helt lyckat.
Mm.
Och jag kom tillbaka i hur det själv hade varit när jag var barn. Och tyckte då att nej, men alkohol och droger hänger ju faktiskt inte ihop med hennes 4-åring. Och pausade faktiskt missbruket lite grann.
Mm.
Eller snarare sköt det tillbaka till helgerna. Slutade festa på vardagar. Och vi fick också ganska snabbt ett barn tillsammans. Och samma sak här. Jag tyckte ju att nej, men det hör inte ihop. Nu måste jag också skärpa mig. Parallellt med det så drev jag ju också klubbar nu vid den här tiden. Och här tyckte jag ju att nej, men för 17, jag måste ju kunna få festa på dem.
Mm.
Så det behöll jag. Jag höll också användandet av kokain och andra droger hemligt för mamman.
Mm.
Hon visste ingenting.
Hon visste ingenting. Hon såg ju att jag drack, men hon visste ingenting om droger.
Mm-hmm. Och vad hände sen då?
Sen gick allt i en rasande fart och vi fick en himla massa ungar.
Hur många ungar blev det?
Vi fick 4 gemensamma barn plus bonusbarnet då, så vi hade 5 barn.
Jäklar. Ja, herregud, det är fullt ös.
Ja, verkligen.
Ja, men 3 av dem kom i missbruk. Den sista kom när jag hade tillfrisknat. Så vi fick 3 pojkar i ganska snabb följd. Hon hade en pojke sedan tidigare. Och under tiden, under de här åren på 90-talet så kom också missbruket sakta men säkert tillbaka.
Mm.
Och övergick till ett drickande och knarkande på daglig basis.
Oj, oj, oj.
Märkte någon av dem, alltså dina barn eller din...
Hennes son förstod ju och hon berättade ju för honom så småningom när det var riktigt illa att jag hade hamnat på behandlingshem och då var ju han i 11-12 års åldern och det var nödvändigt att berätta för honom. De andra barnen var fortfarande så pass små så där var det svårt att säga att pappa är alkoholist, men det kan också vara nödvändigt i vissa situationer.
Men här pratar du om behandlingshem. Vad var det som hände på vägen fram till det? Alltså jag tänker, hur illa var det när det var som värst, när du var i ett missbruk verkligen?
När det var som värst så var jag jättesjuk. Jag använde på daglig basis och hade en konsumtion på mellan 5 och 10 gram kokain om dygnet. Till det ungefär 1 liter whisky om dygnet för att liksom dämpa kokainet. Och nu var jag ju så sjuk att det krävdes att ta mer för att jag överhuvudtaget skulle kunna fungera. För att jag skulle kunna gå upp och ta hand om barnen. För att jag skulle kunna arbeta. För under den här tiden så var jag faktiskt, trott eller ej, den som tog ansvar för förskola och dagis hette det på den tiden. Och var pappaledig med barnen. Och på den tiden var det inte så många skägggubbar i Vasaparken. Tog ett stort ansvar för barnen. Och såg liksom inte att jag förstod ju att det här var illa, men jag tyckte samtidigt jag rättfärdigade med att nej, men jag är ju en bra pappa, jag tar ansvar och jag fixar ju familjen. Och samtidigt så blev jag ju sjukare och sjukare och sov ingenting, i princip ingenting på nätterna på grund av abstinens.
Mm.
Och min hustru då, hon hade ju sakta men säkert sugits in i det här. I och med att det här var mitt normaltillstånd så förstod hon heller inte att det var så här illa.
Nej.
Det hade hon ju förstått om jag hade varit nykter 5 dagar i veckan och så plötsligt på lördagen blir jag så här berusad och påtänd. Då hade hon ju förstått det på en gång. Men i och med att det här skedde dygnet runt varje dag och hon sakta men säkert hade liksom lurats in i det här, så blev min doft blev en normal doft. Mina beteenden blev ett normal beteende. Hon tyckte ju på slutet att det var konstigt att jag hade så mycket blåmärken på kroppen och att jag ibland gick in i dörrkarmar och blåmärken fick jag för med så här stora mängder alkohol så koagulerar inte blodet på samma sätt som det ska. Man får alltså väldigt, väldigt lätt blåmärken. När hon väl upptäckte att jag tog kokain, då kastades jag ut från en dag till en annan.
Och hur märkte hon det?
Jag kom hem en kväll tidigare än vad jag skulle. Och jag hade också blivit knäppare mot slutet. Jag hade faktiskt gjort en behandling. Hon hade börjat tycka att det var någonting som var konstigt. Och då hade jag gjort en öppenvårdsbehandling. Men ljugit mig igenom hela den och skylt allting på alkohol. Jag alltså höll fortfarande kokainet hemligt. Vilket ledde till att jag började torrknarka, som det heter, eller kallas. Att jag tog bara kokain och drack ingenting. Jag brukar säga att det här ledde till att jag blev spritt språngande galen ganska snabbt. Mm. När jag inte hade någonting som dämpade kokainet. Och en kväll kom jag hem och skrek och gormade och hade fått för mig saker. Jag blev extremt paranoid. Och hon gick fram till mig, tog mig under näsan och tittade på sitt finger och sa: "Men Robert, du knarkar ju. Jag trodde att du var galen." Och sen gick allting väldigt, väldigt snabbt. Och till saken hör väl den också att när jag var som mest sjuk, när jag själv insåg att jag är riktigt illa däran, då försökte jag ju också undvika att komma hem. Jag höll mig liksom borta, för jag ville inte att barnen skulle se mig på det här sättet.
Vad fruktansvärt det låter. Märkte dina barn att du var full eller hög?
De såg ju inte det. De såg inte det eftersom jag låg inte på golvet och kräktes och betedde mig. Men ett barn känner ju det.
De är ju väldigt kloka ofta. De har ju förmåga att se.
Ja, de känner att pappa inte är som han ska vara. De känner det på doften. Och det finns egentligen inget barn som tycker att det är härligt när en förälder dricker. Och nu pratar vi inte ens missbruk.
Nej, utan precis.
De här glasen vin som man som vuxen tycker att det här är så trevligt. Och barnen tycker också att det är mysigt och så vidare. Det är ju egentligen bara föräldrarna själva som tycker att de blir så härliga och putslustiga och plötsligt vill leka eller vara tokiga. Barnen tycker inte att det här är härligt. De tycker inte om mammas och pappas doft. De tycker inte om att mamma eller pappa är lite knasig eller konstig. För det är vad de upplever, att det är konstigt.
Ja, herregud. Men så då, när din fru inser att du knarkar ju, då åker du ut. Vad säger hon till dig?
Jag kastas ut. Och det här är väl år 99. Jag gör en hel del ganska stora jobb vid den här tiden. Och mitt liv är ju väldigt mycket i katastrof. Mm. Och en ständig jakt på mer kokain. Jag köpte aldrig mycket kokain, utan jag handlade mellan 5 och 10 gram varje dag. För jag var fullständigt övertygad om att det här är det sista jag ska ta. Jag ska inte knarka, imorgon ska jag sluta. Det här är sista gången. Men sen när det blev nästa dag så insåg jag att nej, men jag behöver mer, annars kommer jag inte kunna lösa det här jobbet. Mm. Annars kommer jag inte kunna lösa den här dagen. Så det var ju ett oändligt rännande hos de här, jag höll nästan på att säga stackars langarna. Det var inte så synd om dem. Men Och sen under år 2000 så åkte jag in och ut på olika behandlingshem, internatbehandlingshem. Och här levde vi i princip ifrån varandra under halva 99 och halva år 2000.
Det är säkert många som lyssnar som aldrig har varit på ett behandlingshem och inte alls vet hur det går till. Hur var det för dig första gången? Alltså det är ändå ett ganska stort steg att inse att nu behöver jag det här.
Mm. Det är ett jättestort steg. Jag såg väl någonstans fram emot det lite grann. För vad som är viktigt att lägga till här, det är att under de sista åren här, när jag var i det här kraftiga missbruket, så ville jag inte vara den här mannen jag hade blivit. Jag ville inte vara den här pappan jag hade blivit. Jag ville tillfriskna, men förstod inte riktigt hur. Så på ett sätt såg jag fram emot det, även om det var läskigt. Jag hade inte varit borta från barnen så länge någonsin. Och det var naturligtvis läskigt. Men jag minns att första internatbehandlingen jag åkte på, så hade jag också packat väskan full med liksom böcker och fotografier på familjen och så vidare. Och såg lite grann fram emot att ja, men nu ska jag få vila upp mig. Ja, de här böckerna plockades bort på en gång. Man fick inte läsa romaner på det här behandlingshemmet. Man fick inte läsa dagstidningar. Man fick inte titta på tv. Och man fick absolut inte ha egen telefon.
Varför då?
Och heller inte dator. Nej, därför att de ville att man skulle fokusera på behandlingen. Mm. Och det finns väl en bra tanke med det någonstans. Samtidigt så det här är ju en av sakerna som jag har velat förändra med mina egna behandlingshem. Att människors liv ser kanske inte ut så att det är möjligt att göra på det sättet. Man måste göra det möjligt för människor också att checka in på behandling. Mm. Men så under år 2000 så blev det så hade jag egentligen fler nyktra dagar än berusade dagar. Men varje gång jag släpptes ut från de här behandlingshemmen så återföll jag i princip på tåget hem. Mm.
Hur kändes det när det hände?
Jag förstod inte vad det var som egentligen hände. Därför att när jag sa hej då till gruppen på behandlingshemmet, så var jag fullständigt övertygad om att den här gången ska det gå bra. Oftast så hade min hustru då sagt att nej, men du är välkommen hem, och hon hade liksom börjat hoppas igen. Det tokiga med det, det var att det som hände för mig i huvudet var att nej, men nu har ju allting ordnat sig. Och så jag menar, en öl skulle jag ju kunna dricka.
Trots att ni säkert på det här behandlingshemmet då har pratat om att nej, ingen, jag klarar en öl. Det är no-go på den.
Precis, det är no-go på den. Men direkt jag hade lämnat så kom de här tankarna tillbaka. Och det var ju mångt och mycket för att jag hade inte varit ärlig i behandling. Jag hade inte gjort de förslagen som behandlingshemmen kom med. Jag trodde att jag var ärlig, men jag valde att fokusera på andra saker.
Okej, men vad blev vändpunkten då? Vad var det som fick dig att idag sitta här och kunna säga att du har varit nykter i hur länge?
i 23 år.
Ja, 23 år. Vad var den stora vändpunkten för dig? Den
stora vändpunkten kom julen år 2000. Och jag hade besökt ett 12-stegsmöte i New York. Jag hade fått upp hoppet om att det finns kanske någonting som passar mig ändå, där jag kan relatera. Och, för det är också viktigt att lägga till att på de här behandlingshemmen så hade jag väldigt, väldigt svårt att relatera. Svårt att relatera till de andra klienterna. Även om vi blev liksom lite kompisar och jag tyckte att det var schyssta killar, så kunde jag inte riktigt relatera. Jag kunde inte relatera till deras liv. Och kände helt enkelt inte igen mig. Och samma sak när jag gick på 12-stegsmöten i Sverige. Jag kunde inte relatera. Jag kunde inte känna igen mig överhuvudtaget. Och var också stark motståndare på 12-stegsmötena till ordet Gud. Och tyckte att vad är det här för jävla sekt? Mm. Och jag, absolut, jag vill bli nykter, men vad har det med Gud att göra? Tog starkt avstånd från allt med det som hade med det att göra. Mm.
Kan man tänka sig kanske en ganska normal tanke. Vi är ju ett så sekulariserat land i Sverige. Så
jättenormal tanke.
Så det är ju jättemånga som inte tror på Gud, men som säkert vill sluta med ett missbruk. Så det är klart att den känslan kan nog dyka upp hos många.
Så är det, absolut. Och det märker jag ju idag. Dit kommer vi
sen.
Det som hände då varje gång jag checkade ut var att jag återföll oftast direkt när jag hade åkt från de här behandlingshemmen. Inom loppet av några dagar, ibland 24 timmar, så befann jag mig på sjukhus igen. Mm. Och åtminstone vid ett tillfälle med ett hjärtstillestånd där jag hade hittat.
Gud, vad har du för minne kring det?
Jag har minne av hur jag blev väckt av polisen, eller hur de återupplivar mig på vårt gemensamma sommarhus där jag hade flytt för att hålla mig undan och helt enkelt fått ett hjärtstillestånd. Kokainister dör av stroke eller hjärtstillestånd. Och de hittade mig där av en total slump egentligen.
Vem var det som hittade dig?
Polisen.
Åh, herregud, men du, det här låter ju otroligt dramatiskt. Vad var din känsla när du vaknade upp liksom av att de håller på att återuppliva dig, eller vad minns du från det?
Jag minns inte själva återupplivningen, men jag minns hur jag tas därifrån och hur jag hör över mitt huvud att jag får ett omedelbart LVM, lagen om vård av missbrukare. Sen minns jag bara fragment. Jag minns att jag körs till sjukhuset i Norrtälje. Jag minns att jag flyttas till sjukhuset, till Sankt Göran, till en låst avdelning. Därifrån rymmer jag. Fortsätter dricka och knarka. Hamnar på sjukhus igen. Eller om jag blir tagen av polisen, är lite osäker här. Hamnar på ett LVM-hem. Rymmer därifrån också. Fast beslutsam om att jag ska ta livet av mig.
Vad är det för tankar som snurrar i huvudet då?
Då är det sorg som snurrar i huvudet. Sorg över att barnen inte ska ha en sån här pappa. Att deras liv kommer att bli bättre om jag försvinner.
För nu har barnen förstått att pappa knarkar, eller?
Det har de ju förstått. De är ju fortfarande, mina biologiska barn är ju fortfarande väldigt små. Men skammen och ångesten över att jag inte har kunnat sluta är så stor. Och där jag liksom resonerar kring det här ganska logiskt. Min hustru kommer få det bättre om jag försvinner. Jag försökte skaffa någon livförsäkring. Jag lyckades aldrig med det. Men jag liksom försökte ordna för det här. Men rymmer därifrån det här LVM-hemmet och tar mig tillbaka till det här landstället. Där hittar jag mer droger och fortsätter att ta droger. Tar mig in till Stockholm igen och blir gripen igen. För nu är jag ju efterlyst plötsligt.
Mm. Vad är du efterlyst för?
För att jag har rymt från LVM.
Ja.
Mm. Ja. Och blir satt på ytterligare ett LVM-hem. Ja, och LVM är ju bra att vi har i Sverige. Det är en lag som är till för att skydda en människa från att dö helt enkelt.
Mm.
Ja, samtidigt så är det inte någon direkt vård. Det är inlåsning i 6 månader och lite pingis och saft och limpmacka och käka mat med plastbestick för att man inte ska skada sig själv. Har man tur så finns det någon eldsjäl som jobbar på LVM-hemmen och som kan missbruk och beroende. Men det finns egentligen ingen liksom rehabiliteringsplan på LVM överhuvudtaget, vilket är otroligt sorgligt.
Mm.
Hur som helst, för jag vill ju tillfristna så att det här LVM-et blir efter om det är 1 eller 2 månader omvandlat till behandling, för att jag söker behandling istället. Och, år 2000 går och julen år 2000 återfaller jag en sista gång. Det här återfallet började den 22 december och den 29 december vaknar jag upp på polisen i Kramfors när jag har försökt ta mig till ett av de behandlingshemmen jag har varit på, men de kastat ut mig.
Mm.
Och jag vaknar där i den här cellen och det är som en Kalla Anka glödlampa som plingar till ovanför huvudet på mig och en textrad snurrar i huvudet, eller surrar i huvudet. En textrad som jag hade hört på många behandlingshem. Hört den på 12-stegsmöten, men jag hade aldrig läst den själv, jag hade aldrig diskuterat den med någon. Plötsligt så fanns en mening från den här texten i huvudet som bara snurrade. Och den meningen lyder ungefär så här, att det finns de som inte förmår vara ärliga, för dem är chanserna mindre.
Mm.
Och det här surrar och surrar. Det finns de som inte förmår vara ärliga, för dem är chanserna mindre. Och jag sitter där på den här plastbritsen uppe i Kramfors och tänker att jag kanske ska pröva det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mm. För jag har ju faktiskt prövat allt annat.
Mm.
Allt annat. Och hade någon vid den här tiden talat om för mig att Robert, hugger av dina bägge ben vid knäna, då kommer du att bli nykter. Då hade jag gjort det. För så himla mycket ville jag sluta.
Mm.
Men jag bestämde mig för där att pröva. Att börja vara ärlig. För jag hade faktiskt inte varit det i någon av de här behandlingarna. Jag hade ljugit mig igenom alla behandlingar.
Mm.
Väldigt mycket av rädsla att min hustru skulle få reda på hur det verkligen såg ut.
Mm.
Hur mycket det verkligen var. Men också andra skamliga, hemliga saker. Till också petitesser.
Mm.
Som jag tyckte att nej, men det här är ju inte relevant. Och varför ska jag berätta om det här? Och så vidare. Och det här blev början på ett tillfrisknande. Det var naturligtvis inte bara så enkelt att vara ärlig och så löste sig allting. Utan jag var också tvungen att arbeta med mig själv.
Vem vågade du vara ärlig mot förutom dig själv då kanske?
Jag började med att vara ärlig för det här behandlingshemmet som hade kastat ut mig. Jag åkte tillbaka dit när polisen släppte ut mig. Det blev lite kalabalik för de hade ju kastat ut mig mitt i natten. Jag hade också försökt ta mitt liv igen den här natten. Kastat mig ur en bil i hög fart när de skulle köra mig därifrån. Också därför jag hamnade hos polisen. Men tog mig tillbaka dit och det blev lite kalabalik som sagt. Som jag förstår det så halva personalstyrkan tyckte att jag skulle fara åt helvete. Och halva tyckte att men han kom ju tillbaka idag.
Mm.
Och efter de hade haft något möte så beslutade de att jag fick stanna. Mm. Jag frågade om jag fick tala inför hela den gruppen som var där och de terapeuterna som jobbade då. Och det fick jag. Och då berättade jag om allt det jag hade undanhållit. Och allt ifrån saker som hade hänt när jag var liten till under uppväxten, till äktenskapet, till hur jag hade druckit och knarkat på det behandlingshemmet. Hur jag hade haft barnen där på permission och använt mig av det för att kunna köpa alkohol och droger. I och med att jag fick åka in till stan då och varit full och påtänd och på behandlingshemmet. Så jag berättade om all oärlighet egentligen. Och sen började jag åka till London till den här 12-stegsgruppen jag hade hittat i New York. Och då är det ju lätt att tro att ja, men det är ju lätt för honom att säga som har så mycket pengar. Men det hade inte jag. Jag var fullständigt utblottad vid den här tiden. Socialtjänsten hade fått hjälpa mig med de sista behandlingarna. Socialtjänsten fick ge mig klädbidrag. Sista gången när jag kom upp på behandlingshemmet för att jag hade ingenting. Jag hade förlorat allting. Det låg också inom skilsmässa vid den tidpunkten. Min hustru hade ansökt om ensam vårdnad och så vidare.
Mm.
Allt det här var ju konsekvenser av mina handlingar. Fram till den 29 december så hade inte jag velat se det.
Mm. Och vad hände i dig då när du den här dagen berättade för de här personerna på behandlingshemmet? För första gången i ditt liv kanske vågade vara riktigt ärlig med dig själv och andra och våga ta ansvar kanske?
Nej, men det var ju en lättnad. Man kan nästan jämföra den med de här första gångerna som jag drack eller tog droger. Att det faktiskt blev en lättnad av att vara hel. Att det här hålet som jag hade velat täppa igen faktiskt började sakta men säkert läka. Sen är det ju inte så enkelt att det räcker med att göra det här en gång. Utan som jag sa då, jag fortsatte åka till London på 12-stegsmöten. Jag skaffade mig en sponsor i en 12-stegsgrupp. Det är alltså någon som hjälper en med stegen. Och sakta men säkert så började jag att tillfriskna. Sen är det viktigt att lägga till att det här är ett arbete. I princip som ett träningsprogram. Och om jag vill bli av med den här magen, vilket jag jättegärna skulle vilja, så kommer jag behöva kanske skaffa mig en PT, kommer kanske behöva skaffa mig ett gymkort och jag kommer behöva börja följa något slags träningsschema. Mm. När jag väl har tränat bort magen så kan jag inte bara sluta träna, utan då kommer jag behöva upprätthålla den här träningen. Jag kanske inte behöver träna lika hårt, men jag kommer behöva upprätthålla det om jag vill fortsätta hålla mig i hyfsad form. Och tillfrisknandet fungerar på exakt samma sätt. Mm. Först behöver jag träna hårt, och det kommer att vara lite jobbigt. För att så småningom, när jag väl kommit till tillfrisknande, behöva upprätthålla det här, och då är det inte svårt. Mm. Då behöver jag egentligen bara följa några enkla principer, och jag kallar det för att jag behöver ta hand om min själsliga hygien. Mm. På samma sätt som jag behöver ta hand om min fysiska hygien, behöver jag ta hand om min själsliga hygien för att jag ska må bra.
Det låter som en rutin, någonting man gör varje dag, lika naturligt som att borsta tänderna.
Precis så.
Ja, spännande. Ja. Men där började din resa till att bli den nyktra person du då har lyckats vara nu i så många år.
Ja.
Vad var det som fick dig att ta steget från att ta hand om dig själv och lära dig de teknikerna som funkade för dig till att tänka, jag kanske ska hjälpa andra?
Mm. Det började faktiskt redan på behandlingshemmen. Ja, när jag låg i de här kala rummen och delade rum med några andra i några slitna gamla kollosängar, så minns jag att jag låg där och tänkte att är det verkligen så här det ska behöva vara? Mm. Är det verkligen så här knäppa regler de ska behöva ha på ett behandlingshem? Och de här uttrycken, släpp taget grabben och så vidare. Finns massor med gamla slitna behandlingsklyschor.
Dra några för mig som inte kan dem. Vad är det för något?
Den främsta, när terapeuterna inte visste vad de skulle svara, det var att säga just släpp taget.
Okej. Okay. Och det hjälpte inte dig ett skit?
Det hjälpte inte mig ett skit. Nej. Och där jag snarare tyckte att liksom, varför blir jag inte respekterad?
Nej, men faktiskt, det låter lite grann så, till alla er som inte mår dåligt, mår inte dåligt. Ja. Man bara, varför tror jag är här? Hade jag kunnat släppa taget om den här skiten när det gjort för länge sedan? Liksom?
Lite så. Så det föddes redan där att det här måste gå att göra annorlunda. När jag sen började tillfriskna och lärde mig den här tekniken för att fortsätta vara i tillfrisknande och för att må bra och ha ett bra liv, så såg jag ju också att den här tolvstegsgemenskapen som jag hade hittat i New York och sen i London, den tog jag så småningom till Sverige. Med hjälp av andra naturligtvis, och den här gemenskapen växte, och jag såg också människor som tillfrisknade på ett ganska enkelt sätt.
Mm. Och vad var skillnaden?
Stora skillnaden var att vi gjorde samtliga steg i den här 12-stegsgemenskapen, alltså samtliga 12 steg. På 12-stegsbehandlingshem så gör man oftast steg 1-3 i någon slags behandlingsanpassad form, och så berättar man en livshistoria och så pratar man lite om postakut abstinens och känslor, vad är känslan idag och så vidare. Så det jag såg var ganska tidigt att det här går verkligen att göra bättre. Man har gjort det för komplicerat på de här 12-stegsbehandlingshemmen. Och man slutar framförallt alldeles för tidigt. Man åker iväg på ett internat, och sen har ju samtliga behandlingshem har någon slags eftervård. Eftervården kändes mer som någon slags nödvändigt ont som behandlingshemmen liksom behövde kasta in till socialtjänsten för att de skulle vara nöjda. Och var mer ett litet gruppsamtal en timme där man gick varvet runt och är du nykter fortfarande och hur mår du idag? Och så var det inget mer. Så tidigt föddes idén om att jag vill starta ett behandlingshem. Jag tror jag hade kanske 2 års nykterhet när de här tankarna började bli seriösa. Parallellt med det så exploderade min karriär som konceptdesigner och jag började flyga och flaxa runt över hela jorden på olika filminspelningar och ritade massa krogar här i Sverige och översköljdes av arbete. Och det här var ju också en av de största rädslorna varför jag inte hade vågat sluta knarka. Jag var väldigt rädd för att vad ska hända med kreativiteten när jag tar bort kokainet. Och initialt när man tar bort kokainet efter eller alkoholen efter att man har druckit och knarkat så intensivt, så är det klart att jag åker ner i en depression. Det är fullständigt naturligt. Det behöver man inte vara så rädd för det är hjärnan som håller på och återställer sig. Det tar lite olika lång tid för hjärnan att komma i kapp och komma tillbaka, men så småningom kommer jag ur det här och det går att hitta kreativiteten på naturliga sätt. För det är inte drogerna som har skapat kreativiteten, det finns ju faktiskt uppe i hjärnan. Så i och med att min karriär exploderade så sköts också planerna på behandlingshemmet lite framåt. Men 2005 valde jag ändå att börja utbilda mig till terapeut parallellt med min andra karriär. Jag var klar med det här 2007 och började arbeta lite grann individuellt med enskilda klienter. Samtidigt som jag fortsatte att arbeta med mitt vanliga jobb. Men det skulle dröja ända till 2013 innan jag bestämde mig för att nu ska jag faktiskt öppna det här behandlingshemmet. Mm.
Och vad är det ni gör på The House liksom, som är skillnaden skulle du säga?
Den stora skillnaden är konceptet som helhet. Det går inte att peka på en sak. Det jag ville göra och vad som är viktigt att lägga till här då. 2013 började jag arbeta på ett behandlingshem. Det hette The Drawing Room. Det sålde jag sen väldigt tidigt. Och när jag lämnade det 2018, det var då jag startade House. Mm. Bägge koncepten byggde på samma idé. Det handlade främst om att börja konceptualisera vården. Alla andra branscher är konceptualiserade idag, men vården är ganska eftersatt när det gäller det. I USA arbetar man väldigt mycket med något som heter EBD, Evidence-Based Design, där forskningen visar tydligt att tillfrisknande inom vården, och nu pratar vi inte bara beroendevård utan generell vård, tillfrisknandet snabbas på och ökar om jag befinner mig i en positiv miljö. Mm. Om det är härligt runt omkring mig. Och det här är ju en ganska självklarhet. Det kan man ju faktiskt gissa. Mm. Det finns en anledning till varför kaféer, restauranger och det här poddrummet ser ut som det gör. För att vi ska må lite bättre. Mm. När jag varit eftersatt inom vården och jag ville konceptualisera det. Jag ville också förändra behandlingsprogrammet. För som jag sa då, jag hade sett att många av de föreläsningarna som hålls idag på behandlingshem är inte hjärnan klar för. Det tar tid för hjärnan att återställa sig, så några av de här föreläsningarna är för komplicerade. De föreläsningarna har jag flyttat till eftervården när hjärnan har kommit i kapp och jag har påbörjat ett tillfrisknande. Det vi gör hos oss är att vi tar oss igenom samtliga 12 steg. Men vi tittar också på förklaringar till varför vi ska göra de här 12 stegen. Så jag har brutit ner dem till, vad säger egentligen forskningen och vad finns det för evidens? Varför ska vi titta på de här känslorna? På vilket sätt påverkar till exempel ilska och besvikelse hjärnan? Och vad gör rädslor med oss? Och varför ska jag titta på beteendemönster. Beteendemönster som jag kanske haft med mig sen barndomen. Alltså långt innan jag ens drack det första glaset. Mm. Och på vilket sätt kan jag träna bort de här beteendemönsterna? Mm. Så allting om Gud har jag helt tagit bort.
Mm. Så ut med Gud och in med mer evidens och fakta, ja, och forskning nästan, eller hur?
Precis så, mm, men också enkla tekniker med mental träning, vilket det också finns mycket forskning och evidens kring. Och ta ner det här på en väldigt enkel nivå och använder mig av samma tekniker som man använder i sportvärlden. Mm.
Kan du ge något exempel på vad skulle det kunna vara för likhet?
Nej, men om vi ska ta ner det till det allra mest enklaste och simplaste, så behöver vi ju tänka positivt om vi ska lyckas med någonting. Om en fotbollsspelare ska slå en hörna, så tänker han med största sannolikhet att nu jävlar ska jag sätta den där. Mm. Och så fokuserar han en stund och så tänker han kanske någonting för sig själv. Och så skjuter han. Att han tänker, att han går igenom det här, att han går igenom lite logiskt var han tänker skjuta, var han tänker försöka sätta den, det ökar chanserna för att han kommer att sätta den. Om man hade stått där och tänkt, nu jävlar kommer jag missa, jag kommer missa, jag kommer missa, jag kommer missa, då ökar ju chanserna naturligtvis för att han kommer att missa. Mm. Så det här är ju egentligen den allra enklaste nivån av mental träning. Det räcker ju heller inte med att han tänker det här en gång under en match, utan han kommer ju behöva tänka det här om 2 minuter igen när han gör ett inkast, om 3 minuter igen när han slår en straff, om 5 minuter igen när han gör en passning och så vidare. Alltså kontinuerligt hela tiden.
Mata sig själv med positiva budskap om att jag kan det här, jag klarar det här, eller?
Ja, absolut. Och man skulle kunna kalla det för affirmationer. Det finns en del forskning kring affirmationer. Det finns vissa studier som menar att affirmationer faktiskt inte fungerar. Mm. Det finns betydligt större studier som pekar på att affirmationer fungerar alldeles utmärkt, förutsatt att jag har accepterat ett faktum.
Och vad är det för faktum?
Ja, det kan ju vara, det är ju högst personligt naturligtvis. Mm. Men jag är inte så säker på att självhjälpsböcker som säger att jag ska ställa mig framför spegeln och säga att jag är hetast i världen. Jag är inte så säker på att de hjälper. I vart fall så tror jag att jag kanske bygger upp en falsk självbild. Men om jag har accepterat ett faktum att jag behöver klara mig genom det här mötet, eller jag behöver ta mig förbi den här dagen, då säger forskningen att affirmationer fungerar. Så vet jag då till exempel att jag vill vara nykter idag. Jag ska försöka vara nykter idag. Då kan jag ju faktiskt träna kring det här. Hjälp mig att ta mig igenom den här dagen. Mm. Det här kan jag ju säga även om jag inte har alkohol- eller drogproblem. Om jag bara känner mig lite hängig eller trött- eller det här är ingen bra dag. Jag vaknar på fel sida helt enkelt. Hjälp mig att ta mig igenom den här dagen.
Mm. Vem säger man det till?
Till dig själv.
Mm. Mm. Precis. Nej, men jag tänkte det, för annars så kanske det förr i tiden då, eller ja, på vissa delar av världen också nu, men att man på något vis säger det mer till Gud då, men där säger man det mer till sig själv liksom.
Ja, och det är väl precis samma sak som fotbollsspelaren gör.
Mm. Mm.
Eller hur? Säger precis. Det till sig själv.
Mm.
Nu jävlar tänker jag sätta den där.
Mm.
Så det är inte mer komplicerat än så.
Mm.
Sen vad det som gör att jag tar mig igenom den här dagen, I couldn't care less egentligen.
Mm.
Men jag ställer in hjärnan på att det kommer att lösa sig. Det kommer att bli en bra dag.
Mm.
Det är också därför jag säger att jag mår nästan alltid bra.
Men med all den erfarenhet du har idag, om vi tänker tillbaka på när du åkte in och ut ur behandlingshem back in the day och du satt där och helt ärligt halvljög lite grann för att ja, komma billigt undan och tänkte ja, men det kommer nog att lösa sig, men jag behöver inte berätta allt för dem. Vad hade hjälpt dig där och då som du kanske idag kan hjälpa andra med?
Ett bemötande hade hjälpt, och där, för du frågade vad är det som gör att ni lyckas så bra med House, så svarade jag att det är konceptet som helhet. Alltså det handlar om behandlingsprogrammet, men det handlar också om hur House ser ut. Det handlar om hur vår personal bemöter klienterna.
Ge ett exempel då.
Men att vi avdramatiserar, det är inte så jäkla hemskt. Och ska man vara helt ärlig så handlar det liksom om... Det handlar om den här första millisekunden där hjärnan gör ett val. Om jag accepterar det här eller inte... Och här har vi då miljön. När man kommer in till oss så... det är många som har faktiskt kommit upp till oss på Skeppsbron och varit så här, oj, jag måste ha gått fel. Jag skulle till något rehabställe och har trott att vi snarare är ett hotell eller en byrå eller någonting sånt. För att det ser inte ut som ett rehabställe. Så vi skapar ett lugn och en harmoni och en trygghet med miljön, men också då med bemötandet hos personalen. Och det är ju ingenting som vi tränar personalen i. Vi har inte behövt träna personalen utan det. Utan det handlar ju snarare om att vi har hittat rätt personligheter.
Och kanske också tänker då ett mindset. Jag tänker om man välkomnar en person som ska komma ur ett missbruk till ett ställe, ett House, där det mer ser ut kanske som ett hotell eller som en snygg byrå, då kanske man också blir annorlunda faktiskt på ett sätt i sitt bemötande. Alltså det blir en annan setting, det blir en annan miljö. Då beter man sig kanske inte som att man är i en steril sjukhusmiljö. Då kanske man tänker, om jag tar på mig sjukhussköterskekläderna här nu, ja men då ska jag vara så där korrekt och ta fram mitt stela lilla protokoll och ropa upp patientens namn och låta så där som alla andra har gjort i historien någonsin när jag har varit i ett väntrum. Medan är man i en annan miljö, då tänker man, jaha, men nu kanske... Nu är vi är alla så sociala varelser. Vi anpassar oss väldigt mycket utifrån vilken miljö vi är i och vilka, ja, vad vi har för erfarenheter av de miljöerna, tänker jag. Vi imiterar andra. Och, eller hur?
Ja, men när man blir trygg blir man ju mer öppen och mottaglig.
Precis.
Men vad tänker du? Nu driver ju du ditt The House såklart. Men jag tänker om vi liksom lyfter på en större samhällsnivå. Du gör ju förstås det du kan göra där. Men det är ju någonting som också kostar en del förstås. Alla kanske inte har de möjligheterna att komma till ditt härliga behandlingshem. Utan bor i en helt annan del av Sverige. Och det finns det som finns där liksom. Finns det någonting tycker du som... svensk sjukvård och behandlingsvård skulle liksom ändå kunna inspireras av vad du gör lite grann?
Tillgängligheten. Och det är den största och viktigaste frågan. Och det här är ju också då en stor skillnad mellan oss och den allmänna vården. Men fönstret när en beroende söker hjälp, det är ganska litet. Och då behöver hjälpen finnas där. Här behöver den allmänna vården måste bli bättre här. Den måste börja ses som en akut sjukdom. Det är ingenting som kan vänta till nästa vecka klockan 15 för att jag ska få ett samtal. Utan söker jag hjälp nu så behöver jag kunna få komma in och prata med någon nu. Om ett par timmar. Åker jag till sjukhuset så behöver jag kunna få komma in nu. Och så ser inte den allmänna vården ut. Här är det en stor skillnad. Trots att beroendesjukdomen är klassat som en sjukdom, så behandlas inte den som en sjukdom i den allmänna sjukvården idag. Du kan inte bara åka till Södersjukhuset och säga, tjena, jag tror att jag har problem med alkohol. Eller jag har problem med alkohol, jag kan inte sluta dricka. Då kommer de lotsa dig någon annanstans. kommer de säga att du ska åka till beroendeakuten. Nu läggs den ena beroendeakuten ner och det blir bara en enda i Stockholm. Beroendeakuten är otroligt svår att komma in på. Mm. Är du inte tillräckligt illa däran så får du inte komma in där överhuvudtaget. Det hände mig på 90-talet att jag blev nekad. Det händer nu för våra klienter.
Och vad förpassas man till då? Nej, men, en väntan.
En väntan på att det ska bli ännu värre.
Ja, alltså det där möter vi ju i så många olika fall. Nu är ju missbruk, som du säger, det är ju en sjukdom. Mm. Och det är en sjukdom som sitter i huvudet. Liksom. Och tyvärr är det som egentligen all sjukvård som handlar om psykisk sjukdom. Att det blir förpassat till väntan.
Ja, vänta tills man blir värre.
Ja, och det är det helt för budskap?
Absurt att det blir, alltså ju värre man blir desto mer vård behöver man ofta. Alltså kommer man tidigt och känner att nu håller det helt på att spåra ut här med alkoholen och så får man hjälp tidigt, då blir det ju förmodligen betydligt mycket enklare att sluta få den här hjälpen. Eller om man är deprimerad, då slipper det gå så långt att vissa inne dör i köerna. Alltså just att det blir det här att du måste bli ännu sjukare innan du får komma hit.
Precis så. Och skulle man behandla ett benbrott på det sättet?
Ja.
Det skulle man ju aldrig göra naturligtvis. Utan du får ju komma in och fixa ditt ben om du har brutit benet. Och det här måste börja ses på samma sätt. Okej, här har vi en människa som söker hjälp för psykisk ohälsa eller eventuell beroendesjukdom. Den här personen behöver få hjälp direkt.
Men vad ser du, Robert, att vad händer nu då när det inte finns den tillgängligheten som krävs egentligen? Vad ser du? Vad är det värsta som händer?
Det värsta som händer är ju att en människa dör naturligtvis.
Mm. Händer det då?
Det händer idag. Mm. Det kan vara genom en överdos, det kan vara genom suicid. Och det får ju absolut inte hända. Sen fortsätter ju de här personerna också gå hem till sina familjer och skapa ännu mer olycka. Och
precis, barn som blir utsatta för att se våld eller blir själva utsatta för våld eller kriminalitet och blir faktiskt utsatta för brott eller övergrepp.
Precis så. Mm. Och det som du säger att man behöver få hjälp tidigare, det är ju alltså min och vår vision med House har ju varit att faktiskt förändra beroendevården i grunden. Ja, vi är helt privata, det är riktigt. Mm. Vi tar inte emot några statliga bidrag heller, utan man kommer till oss och betalar privat. Men min önskan har också varit att förändra beroendevården i grunden, att förändra synen på beroendevården, att förändra synen på beroendet.
Mm.
Här vet vi att vi redan har lyckats och börjat sakta men säkert. Och det ser vi inte minst på de klienter som söker till oss. För vi 17 har vi klienter som är lika illa däran som jag var. Men vi har också många klienter som kommer till oss och dricker några glas vin då och då för mycket.
Mm.
Som inte alls dricker 7 dagar i veckan. Som har förstått att beroende, det har inte att göra med att jag dricker eller knarkar 7 dagar i veckan. Utan jag kanske gör det var femte helg, men när jag gör det så går det åt pipan, eller ibland går det åt pipan.
Så att våga söka hjälp tidigare, det ser du att det är en trend att fler vågar göra det?
Absolut, många fler vågar göra det idag. Just för att vi har förenklat.
Så du säger att det viktigaste som vi skulle behöva jobba med bredare i samhället för att få hjälpa fler ur missbruk snabbt, det skulle vara tillgänglighet, snabbare hjälp till flera.
Tillgänglighet, men också naturligtvis information om hur beroendesjukdomen ser ut. Eftersom många fortfarande tror att jag är inte beroende för jag dricker inte varje dag.
Mm. Och vad är det tror du som är den vanligaste missuppfattningen då?
Det är den vanligaste missuppfattningen skulle jag säga. Att jag dricker inte varje dag så därför är jag inte beroende.
Mm.
Och jag kan ha den här sjukdomen, det här är en tredelad sjukdom. Det är en biopsykosocial sjukdom. Den biologiska delen där jag är fysiskt beroende, det är egentligen en ganska liten del. Alltså där jag befann mig på slutet. Min kropp krävde mer för att jag skulle kunna fungera. Det är en ganska liten del av den här sjukdomen. Den psykosociala delen är en betydligt större del. Det är också den delen som jag behöver tillfriskna ifrån.
Mm. Vad tänker du mer då? Vad skulle alla föräldrar exempelvis kunna göra för att... Kan man göra någonting ens för att hjälpa sina unga barn och tonåringar att inte falla in i missbruk? För det är ju som du säger, herregud, det sitter så mycket i hela kulturen.
Men framförallt prata mer avslappnat kring det. Har jag en farmor eller faster eller vad det nu är som var alkoholist, börja prata om det. Mm. Man vet idag att det här är en genetiskt överförbar sjukdom. Jag kan också dricka mig till den, men jag kan också ärva den genom det sociala arvet, till exempel en styvfar eller styvmor. Men har jag det här genetiskt i släkten, så börja prata om det.
Mm.
Farmor drack för mycket och hon var med största sannolikhet alkoholist, och det är viktigt att vi vet om det, därför att det gör att vi är en större riskzon för att ärva det här beroendet. Men också, sen finns det mängder av saker. Forskningen visar också att ju tidigare jag börjar dricka, desto större är riskerna för att jag hamnar i beroende. Så det här med att bjuda sina barn på ett glas vin, för att då har vi ju kontroll över att de gör det.
Mm.
Jag förstår absolut tanken, men den förälder som tror att deras tonåring sen går ut på fest och säger, nej men det är bra för mig tack, jag drack ett glas vin hemma.
Den finns inte.
Nej, så det enda som händer när en förälder bjuder sina barn på alkohol, det är att barnen kommer dricka mer.
Vad ser du mer då att vi skulle kunna göra som samhälle för att verkligen göra skillnad så att färre hamnar i missbruk? Vad tänker du? Ska man förbjuda alkohol? Är det möjligt ens?
Jag tror inte att det är möjligt.
Nej.
Idag. Skulle alkohol uppfinnas idag, så skulle det med största sannolikhet klassas som en klass A-drog. Alltså en så kallad tung drog. Även om jag inte gillar att dela upp droger i lätta och tunga. Så skulle det med största sannolikhet idag. Nej, jag tror inte på att förbjuda det. Jag menar väl snarare att vi behöver ha ett större preventivt arbete i skolan.
Vad är det du vill se i skolan?
Att prata beroende, för som jag sa inledningsvis, 100% av alla kommer på ett eller annat sätt att bli berörda. Och börja lära ut det här, inte om kanske om hur farligt alkohol är, för det är inte det handlar om, utan snarare vad händer i kroppen.
Mm.
Hur kan jag göra om en kompis dricker för mycket? Vad ska jag göra om mamma eller pappa dricker för mycket? Alltså, att jag börjar lära ut det här. Jag skrev för många år sedan ett läromedel faktiskt på natur och kultur. Jag är inte så säker på att den finns kvar längre, men här handlade det preventiva arbetet om att jag ville till exempel lära ungdomarna hur produktionen av narkotika ser ut.
Mm.
Ja, för återigen, det finns inte en tonåring som tänker att ja, mamma och pappa sa att det var farligt, så därför tänker inte jag göra det. Däremot är ungdomar väldigt smarta idag, betydligt smartare än oss.
Ja, precis, till det. Absolut.
Och är väldigt medvetna om miljö, medvetna om mänskliga rättigheter, och vi behöver börja informera om vad är det som ligger bakom drogproduktionen. Det mexikanska drogkriget till exempel, som har skördat mellan 300,000-400,000 offer. Att man går in och mejar ner behandlingshem, att man halshugger journalister som har skrivit om kartellerna. det är det kokainet som vi sätter i oss här i Stockholm.
Mm.
Det behöver pratas om. Det här har varit min käpphäst i snart 20 år. Och titt som tätt så gör media någon slags bra nedslag om det här. Det kommer ett gediget reportage. Jag vet att svenskarna har gjort det några gånger. Superbra, men det behöver talas om hela tiden.
Mm.
Inte bara någon gång ibland.
Mm. Vad tror du, Tilda, som är 19, vad tror du skulle hjälpa fler unga att avstå?
Det var en jättelätt fråga.
Ja, nej, det är svårt, men jag tänker, du har ju ditt perspektiv.
Ja, nej, men jag tror mycket på vad du säger också, för det är ju så här varningar i all sin ära, men det är lite som man kollar på typ allting, det är så här, akta dig för älven, och kollar jag på Ronny igår som är spred, men det är liksom, ja, det är klart, men då blir det också lite spännande på något sätt. Men just att kunskap tycker jag i alla fall är mycket mer värdefullt än varningar, att man får lära sig mer om du själv kan kanske inse, precis som du berättar nu, att det tror jag ingen tycker att det är så bra med mod och allt det. Alltså jag menar, att man får den kunskapen och också lär sig hur kokain produceras, det är ju inte jättetrevligt, det är inte jättemånga som vill ta det, för de och kroppen så bra, att man får den kunskapen istället för bara de här varningarna, för det tror jag inte vi kommer så himla långt på. Det är klart att vissa kanske avskräckas jättebra på det, men jag tror just att, som du är inne på, kunskap och lärdom, att man faktiskt får en större bild, är nyckeln.
Mm. Och sen precis. Tänker jag på en sak till, om vi backar till när du faktiskt började med alkohol och även droger, så sa ju du att men det kändes som att jag hittade liksom där jag skulle vara och så där, och du pratade liksom om att du blev liksom vågade göra saker.
Mm.
Och jag tänker att någonstans där så tänker man, men vad var det som hindrade dig från att våga säga det, eller våga vara den där roligare människan, eller vad det nu var du kände då när du var ung tonåring. Och här handlar det väl också om, vad vet jag, kanske att vi lär oss själva att våga släppa loss dem vi är, eller sluta vara rädda för att bli dömda, eller sluta för att vara rädd för att misslyckas.
Mm.
Alla de där sakerna.
Mm.
Och det är ju lättare sagt än gjort. Men där kanske vi måste också jobba med oss själva som förebilder, vi vuxna, men också...
Absolut.
Ja.
Nej, men helt riktigt att lära sig att försöka hitta hem och vara hel från mycket tidigare ålder och arbeta med psykisk ohälsa på ett annat sätt än vad man gör idag. Många saker som behöver in i skolan, tycker jag.
Mm. Ja, och varför är det så skamligt att för vissa i alla fall att erkänna att man har en beroendeproblematik? Att man är kanske alkoholist, eller att man är nykter alkoholist eller nykter knarkare eller vad man nu är.
Ja, men det är fortfarande en hel del stigma kring det, och det är fortfarande skamligt. Jag skulle väl säga att det är ett ganska naturligt mänskligt försvar att ingen människa vill tro att det skulle kunna vara något fel på mig, eller att jag inte skulle hantera en sån enkel sak som lite alkohol som alla andra mina vänner gör eller bekanta eller vad det nu är för någonting. Eller att jag mår så här inombord som jag faktiskt gör. Så det är ett naturligt mänskligt försvar till att jag försöker hitta förklaringsmodeller till varför det blev som det blev sist. Alltså varför jag blev för berusad eller varför det blev för mycket. Och det var ju för att jag var ledsen över ditt eller datt. Och det var ju för att jag kanske var lite sjuk och så vidare. Jag försöker hitta olika förklaringsmodeller. Det blir också vad vi kallar förnekelse.
Mm.
Det som också är jobbigare med den här sjukdomen är ju just att den ofta är kopplad till hemligheter.
Mm.
Jag kanske har gjort dumma saker. Ångest får jag över det. Jag skäms över för att jag har betedde mig som jag gjorde sist. Och så vidare. Så det gör ju den här sjukdomen ofta blir svår för den som lider av den att erkänna det.
Mm.
Just för att det ligger en del hemlighet kring det eller skam kring det.
Mm. Och vad är dina avslutande ord till den som är i ett missbruk nu och fortfarande inte riktigt har tagit steget till att söka hjälp?
Att våga ringa. Gå in på nätet, sök en beroendemottagning eller ett 12-stegsmöte i din närhet.
För vad har du att vinna?
Man har att vinna hela livet.
Mm.
Och att slippa må som personen troligtvis mår.
Mm.
Jag kan
lägga till sista avslutningen. För det är också en stor skillnad. Vi arbetar oftast med hela familjen om familjen själv vill. Mm. Så anhöriga kommer också in i tidigt skede hos oss. Mm. Och det är en viktig del av tillfrisknandet också. Mm. För hela familjen.
Som inte alltid sker överallt.
Nej. Mm.
Robert Boman, stort tack för att du tack kom hit till mycket. Berätta allt det här och gästade oss. Och tack för det arbete du verkligen gör för att få hjälpa människor till att slippa sitt beroende.
Mm. Tack så mycket för att jag fick komma.
Tack! Hörrni, du som lyssnar, glöm inte bort, du är alldeles fantastisk. Du är värd att må bra. Och tipsa gärna vidare om det här avsnittet. Och tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.